Till den andra delen av denna konferens om Imam Malik, rahimahullah. Under den första delen har vi tittat mycket på imamens liv och hur han sökte kunskap och om hans kunskap och så vidare. I den här, den andra delen, kommer vi inshallah titta mer på Imam Maliks troslära, hans akida. Vad var det han följde? Hur var det han förstod islam? Vi ska även titta på Imam Maliks madhhab, den rättsskolan som han är känd för att representera. Många säger att de följer Imam Malik. Många säger att de är maliki. Så vi måste titta på och lära oss och studera. Vad stod Imam Malik för? Och vad är hans madhhab? Och vad är hans akida och troslära? Vi kommer även titta på hur Imam Malik var kring att följa profeten sallallahu alaihi wa sallams sunna. Och hur han var mot dem som gick emot profeten sallallahu alaihi wa sallams sunna. När vi lär oss de här sakerna och studerar de här sakerna, så kan vi väga i en rättvis vågskål det som folk säger när de påstår att de följer Imam Malik. Eller hur? Men om vi inte vet någonting om Imam Malik, ingenting om hans aqida, ingenting om hans madhhab, om hans fiqh, hur ska vi då kunna veta om en person följer eller inte följer Imam Malik, rahimahullah ta'ala? Och jag vill också uppmana mig själv och er, mina bröder och även systrarna, att vi gör de sakerna som vi hör idag till saker som vi implementerar i våra liv. Det är underbart att sitta och lyssna på Imam Maliks liv och hur han var och kunskap och fina uttalanden av honom och om honom. Och det är någonting som säkerligen stärker våran iman. Men det får inte bli någonting som är en hype idag och sen när vi går hem så blir det ingenting som vi implementerar i våra liv. Redan nu har vi hört mycket om Imam Malik som vi kan ta till oss och implementera i våra liv. Och under den här andra halvan kommer vi inshallah ta'ala säkerligen höra mycket mer som är viktigt att vi tar med oss och implementerar. Och jag vill också att vi minns mannen som reste hur länge för en fråga?
6 månader.
Hur länge?
6 månader.
Vi ska inte ens vara här i 6 timmar. Folk redan nu börjar se det varmt och sömnigt och... Det är sant, på riktigt. Vi måste implementera de här. Vi har, han reser 6 månader och vi vill gå hem efter paus. Det är sant. Så det vi hör idag, vi försöker implementera det och ha tålamod. Även om andra halvan skulle dra ut kanske lite på tiden, eller det skulle vara lite varmt och det är inte ens varmt. Folk förr i tiden, de vandrade till Bagdad och Basra och Kufa och Mekka och Medina till fot och ibland barfota mitt i sommaren. Det är varmt. Alhamdulillah, vi har fläktar och vi har det skönt. Så låt den här andra halvan inshallah bli till kunskap som vi implementerar. Precis som den första halvan. Och efteråt vill vi bara påminna om en liten praktisk sak. Att inshallah ta'ala kommer att finnas mat för den som vill äta. Och man kan köpa en matkupong där i entrén där fikat fanns. Till ett specialpris.
Man får en matkupong så man får billigare mat.
Man får en matkupong så att man får billigare mat. Så... Så de som vill kan stanna kvar efter konferensen och även äta lite grann och kanske umgås efteråt vid Nilla. Vi lämnar över till vår broder Abdallah, som ni säkert känner till, som studerar vid Islamiska universitetet i Medina där han doktorerar och där han har studerat både fiqh och aqida och andra kunskapsgrenar. Och vi ber honom berätta lite grann om Imam Maliks troslära, hans aqida. För detta fader med spora.
Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hayyakum Allah. Ahla wa sahlan. Trevligt att se sån fin uppslutning utav bröder som har kommit hit. Jag har träffat bröder här från Malmö, från Göteborg, från Växjö, från Karlstad, från Uppsala, från Flen, från många andra städer också. Jag ber om ursäkt om jag inte kommer ihåg de städerna som bröderna har kommit ifrån. Och det är väldigt fint att se det. Och från olika områden i Stockholm också, för den delen. Den här moskén som vi befinner oss i, det kallas för Vårbergsmoskén, och det kallas även för det marokkanska kulturcentret. Och vi vill tacka dem alla för att de har ställt upp så att vi ska kunna vara här. Och som ni känner till så marokkaner, tunisier, algerier, sudaneser och många i Västafrika brukar tillskriva sig att de följer just Imam Maliks rättsskola. Och det är därför vi tyckte bland annat att det var passande att vi just ska börja med den imamen här i den här moskén. Och vi pratade just om det här tidigare, att följa Imam Malik. Och att följa Imam Malik och följa dem som var imamer från sunnan är någonting som är föreskrivet. Och det är bra. Att följa dem som var på sanningen är gott. Men vissa personer har gjort en konstig uppdelning när det kommer till att följa sådana som Imam Malik eller Shafi'i eller Ahmed och andra. Att de säger att vi följer dem bara i förgreningsfrågor, i fiqh-frågor. Och vi följer inte Imam Malik när det kommer till aqida till exempel. Då vi följer honom bara i förgreningsfrågor. Och när det kommer till det själsliga så följer vi någon sufigren till exempel. Och när vi följer i aqida så går vi efter Ash'ari. Men när det kommer till förgreningsfrågor så följer vi Imam Malik. Och det här är någonting väldigt fel. Imam Malik var en imam i fiqh. Var en imam inom det själsliga. Var en imam inom troslära. Var en imam inom hadith. Han var en imam inom alla dessa ämnen. Så att särskilja vissa delar av hans kunskap och strunta i de andra, det är felaktigt. Imam Malik, rahimahullah, han hade inte en påhittad troslära. Utan den trosläran som Imam Malik, rahimahullah, följde, det var den trosläran som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade. Och hans sahabas. Och deras studenter. De alla var överens om samma troslära. Ingen utav sahabas skilde sig inom troslära. Utan de alla hade samma troslära som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och deras studenter hade samma troslära därutöver. När det började dyka upp innoverade troslärare, så dök det upp i olika delar av den muslimska världen. Men till en början så fanns det inte i staden Medina. För att i staden Medina så fanns till en början fanns profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare kvar. Så någon som hade en fråga om troslärare kunde direkt vända sig tillbaka till följeslagarna. Och sen därefter kunde man direkt vända sig tillbaka till deras studenter. Därför har Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagt att det inte är känt att under de tre första generationerna, under de tre första århundradena, att det förekom öppna innovationer i Medina. Inga öppna innovationer fanns i Medina. Och ingen innovation inom troslära dök upp från Medina. Utan innovationer inom troslära eller olika grupper och sekter som dök upp, de kom från andra områden. Till exempel de som skulle komma att hata Ahlul Bayt. De kom från Sham. De som kom att innovera till exempel Khawarij ideologi kom från staden Harura som ligger i Irak. Och sufism till exempel, det dök upp även det från Irak och även shiism och andra ideologier. Och det som vi senare kommer att prata om lite grann är Jahmiyyah, att man förnekar Allah subhanahu wa ta'alas attribut. Det dök upp från Khorasan som ett område mellan Iran och Afghanistan. Men i Medina förekom inte det här. Men det var så lätt att gå tillbaka till de lärda som hade direkt tagit från profeten sallallahu alaihi wasallam. Så Imam Malik, han levde på en plats där inte innovationer förekom, öppna innovationer. Och han levde under en tid som var den bästa utav alla generationer. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunuhum thumma alladhina yalunuhum." Den bästa av alla generationer är min generation. Och sen de som följer dem och sen de som följer dem. Och Imam Malik var bland dessa tre generationer. Så han levde i en gyllene tidsålder på en gyllene plats. Under en plats där inte innovationer spreds. Och under en tid då sunnan var väldigt väl etablerad. Och även Imam Malik, rahimahullah, hans studenter och flera av de stora imamerna inom Madhab al-Maliki skulle komma att följa den sanna trosläran. Den trosläran som profeten sallallahu alaihi wasallam hade och den trosläran som deras imam, Imam Malik, var på. Som hans studenter Sahnun, Ibn al-Qasim, Ibn al-Wahb. De var på korrekt troslära. Lärda som kom därefter. Ibn Khuwaizmindad, som var en av de stora lärda som vi kommer nämna ett uttalande från sen. Han var också på den korrekta trosläran. Samma troslära som Imam Malik. Ibn Abdul Barr, som var en av de största lärda inom Malik i fiqh. Han var också på samma troslära. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, som kallas för den lilla Malik, för det var han som förde vidare hans kunskap borta i Tunisien, hade också samma troslära. Han har en bok inom troslära där han skrivit det. Ibn Abi Zamanin, som också skrev en viktig bok inom troslära, var även han Maliki och från Ahli Sunnati wal Jama'a. Och fram till våran tid så finns det flera utav de stora lärda från Maliki fiqhskolan som hade Ahli Sunnati wal Jama'as troslära. Och bland de kändaste utav dessa var al-imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah, som anses vara en av de största lärare inom tafsir i vår tid. Bland annat lärare till sådana som Sheikh ibn Thaymin rahimahullah och andra utav de lärare som lever i vår tid. Även han var maliki, men känd för hur han höll fast vid den korrekta trosläran. Däremot, som jag nämnde, så finns det vissa personer som säger att vi följer Imam Malik i förgreningsfrågor, men följer inte honom inom aqida, inom troslära. Och då brukar de ofta säga att vi är ash'ariya när det kommer till aqida, och vi är inte malikiya, eller vi följer inte honom när det kommer till aqida. Och det här är som sagt någonting fel. Och det här var inte bara någonting som Imam Malik var emot, utan någonting som han varnade mycket för. Eller någonting han inte bara inte följde, utan någonting som han varnade starkt emot. Imam Malik rahimahullah, han var övertygad om att all form utav kunskap som man kan få om trosläran finns förklarat i Koranen och Sunna. Vi behöver inte använda oss utav filosofi, grekisk filosofi eller liknande, för att etablera våran troslära. Imam Malik har ett väldigt vackert uttalande där han säger: det är omöjligt att profeten sallallahu alaihi wasallam kunde lära sin umma hur man ska gå på toaletterna, hur man ska gå på toaletten, men han lärde inte dem tawhid. Det är omöjligt att tro det, att profeten sallallahu alaihi wasallam lär oss wudu, hur man går på toaletten, hur man går ut ur toaletten, men han lärde dem inte tawhid. Det viktigaste av allt, våran kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Utan allt det här finns förklarat i Koranen och Sunna. De som senare skulle komma att kalla sig Ash'ariya och så vidare, de använde sig utav någonting som kallas för ilm al-kalam. Kalam, teologi eller skolastisk teologi. Det är att man försöker etablera den islamiska trosläran genom att använda sig utav grekisk filosofi. Man blandar lite grekisk filosofi med andra saker. Så försöker man komma fram till hur man ska etablera trosläran. Vilket ledde dem till att förneka många utav Allah subhanahu wa ta'alas attribut. De förnekar att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen till exempel. Och de förnekar Allahs attribut som har nämnts i Koranen och Sunna. När de använder sig utav sån här grekisk filosofi. Imam Malik, rahimahullah, var väldigt hårt emot att man gjorde det här. Han har sagt i ett uttalande som Ibn Abdul Barr har berättat i en av hans böcker, Jami Bayan al-Ilm. Han sa: al-kalamu fi din akrahuhu, wa lam yazal ahlu biladina yanhawna an nahu al-kalam fi ra'i jahm wal-qadr. Att Imam Malik sa att jag tycker väldigt illa om sån här skolastisk teologi. Jag tycker inte om det. Och folket i min stad, eller här i Medina, har alltid varit förbjudet att man ska sysselsätta sig med det. Likt det som Jahm ibn Safwan höll på med, och det är att man förnekar Allahs attribut. Eller att man håller på och filosoferar om förutbestämmelsen. Det här var någonting som Imam Malik sa att han hatar, och han sa att folket i hans stad, imamerna i Medina, brukade förbjuda att man skulle sysselsätta sig med. Till den grad att Imam Malik, när han pratade om innovationer, och han är känd för att varna för innovationer väldigt mycket, när han frågades om vad innovationer var, så förklarade han att det är de som förbränger den islamiska trosläran. Han sa, iyyakum wal bid'ah. Alltså, akta er för innovationer. Då sa han, vad är innovationer, ya Abu Abdullah? Vad är innovationer för någonting? Han sa, det är de som pratar om Allahs namn och attribut. Och hans tal, och hans kunskap och hans allmakt utan kunskap. Och de är inte tysta om det som sahabas och tabi'un var tysta om. Utan de lägger till och innoverar denna teologi som senare kom. Imam Malik var helt emot det här. Han kallade det för innovation. Han sa att det här är någonting som man absolut inte får sysselsätta sig med. Och tyvärr, många av dem som senare skulle kunna komma att tillskriva sig just fiqh al-Maliki håller på med exakt den saken som Imam Malik förbjöd från. Han sa, akta er för det här, sysselsätt inte med det här. Så det är exakt det de sysselsätter sig med. Sen när den här gruppen Ash'ariya skulle dyka upp, så skulle imamer som var bland de stora imamerna i madhab al-Maliki varna just för det här. Som Ibn Khuwais bin Dad, som levde ungefär 4 år, som levde ungefär 400 år efter hijra, som har skrivit många böcker i fiqh al-Maliki. Han sa, ahl al-ahwa inda Malik wa sair ashabina hum ahl al-kalam. Ahl al-ahwa, folket utav lustar och begär och innovationer, det är hos Imam Malik och hos alla hans följeslagare, de som följde hans väg på den tiden. Det är ahl al-kalam, de som håller på med sån här kalamteologi, grekisk filosofi och så vidare. فَكُلُّ مُتَكَلِّمْ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَى. Alla som håller på med det här, med sån här teologi, de är från ahl al-bid'ah och från ahl al-ahwa. Ash'ariyan kana aw ghayra ash'ari. Vare sig han tillskriver sig ash'ari eller inte ash'ariya. لا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا. Om han skulle vittna i en domstol ska man inte ta emot hans vittnesmål. يُهْجَر وَيُؤَدَّب. Man ska ta avstånd från honom och man ska korrigera det han håller på med. Alltså typ straffa honom för det han håller på med. Det här var en av de stora imamerna från Malikis madhab som säger det här. Och han säger inte bara det själv, utan han sa det här är den åsikten som alla de lärda från Maliki hade på den tiden. Och som Imam Malik också hade. Och det är ett väldigt viktigt uttalande. Så hur skumt är det inte sen att folk tillskriver sig Maliki och sen inte följer det, utan följer någonting som han var helt emot. Imam Malik talade flera gånger om hur man ska tro på Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut. Och det finns många rapporteringar från honom om det här. Och det här är den viktigaste kunskapen en muslim kan ha. För det är vårat sätt att få kunskap om våran Herre. När vi är muslimer så underkastar vi oss till Allah. Hur tror man på Allah? Man tror på Allah genom att man tror på hans namn och attribut. Det är så vi får kunskap om Allah. Det här är den viktigaste kunskapen en muslim kan skaffa sig. För det är kunskapen om våran Herre och våra skapare. Al-Walid ibn Muslim, som var en av de stora imamerna på den tiden, han sa, jag frågade Imam Malik och Sufyan al-Thawri, som också var en stor imam, och Al-Awza'i och Layth ibn Sa'd, som var de största imamerna på den tiden, om de hadither som handlar om Allah Azza wa Jalls attribut. Och de alla var överens om att säga Amirruha kama ja'at. Låt dem vara på det sättet som de har nämnts. Tro på dem på samma sätt som det har nämnts. Det har nämnts att Allah Azza wa Jalla är beskriven med de här namnen och de här attributen. Tro på det. Och börja inte förklara iväg dem och komma med olika förklaringar som inte det arabiska språket tyder på. Utan börja hitta på olika saker och säga att det här betyder egentligen si och det här betyder egentligen så. Och det var hände en känd historia under Imam Maliks tid. Att en person kom in till moskén. Och det är flera av hans följeslagare som har berättat om det. Han kom in till moskén och sa Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, kif istawa? Allah, den barmhärtige, har rest sig över tronen. Som det har nämnts i 7 verser i Koranen. Hur gick det här till? Imam Malik, när han fick höra det så blev han jättearg. Han började svettas, det började rinna svett från honom. Han pratar om Allah Azza wa Jalla på ett dåligt sätt. Och frågar hur Allahs attribut är. Och det är omöjligt att veta hur Allahs attribut är. För vi kan inte veta hur Allah är. Men vi kan veta om betydelsen av hans namn och attribut. Så Imam Malik blev arg och började svettas. Och sa: Al-kayfu minhu ghayru ma'qul. Vi kan inte förstå oss på hur Allah är eller hur hans namn och attribut är. Wal-istiwa minhu ghayru majhul. Al-istiwa, att Allah har rest sig över tronen, det är inte okänt. Det står i 7 verser i Koranen och många hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det rapporteras att han sa: Wal-istiwa ma'qul. Och istiwa är något vi kan förstå vad det betyder. Vi förstår vad det betyder i det arabiska språket. وَالْإِمَانُ بِهِ وَاجِبٌ. Det är obligatoriskt att vi tror på det här som har nämnts i Koranen och Sunnan. وَالسُّعَالُ عَنْهُ بِدَعْ. Att fråga om det här, det du håller på att göra, är en innovation. وَمَا أَرَاكَ إِلَّا صَاحِبُ بِدَعْ. Och jag ser att du är en person som håller på med problem. Du är en innovatör. Så sa han, släng ut honom härifrån. Tänkte att det här är Imam Malik, att bli utstängd i moskén från en sån här stor imam. Trots att han bara frågade den här frågan på ett fult och dåligt sätt. Så Imam Malik, rahimahullah, han hade samma troslära som profeten sallallahu alaihi wasallam och sahabas och alla de kända imamerna på den tiden. Och han var helt emot det här som de här innoverade grupperna har lagt till. Och han klandrade det här och förbjöd att man skulle sysselsätta sig med det här. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara barmhärtig över Imam Malik och belöna honom för det han gjorde, hur han klargjorde såväl trosläran som fiqh för oss muslimer. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Vi tackar vår broder Abdallah för detta klargörande. Även om ämnet såklart är väldigt, väldigt stort och behövs gås igenom ännu mer, så är det en introduktion till ämnet och ett kort men samtidigt väldigt kraftfullt klargörande. Och det här som ni hörde brodern berätta om, att vissa idag säger att de följer Imam Malik men de gör det bara i fiqh, i förgreningsfrågor, det är någonting som människor håller på med även med andra lärda, med de lärda idag. Som när de säger till exempel, vilket vi har hört med våra egna öron, vi följer Ibn Uthaymin i fiqh och vi lär oss om Allahs namn och egenskaper från honom. Men när det kommer till politik och viktiga frågor och jihad, då går vi till andra. Yani Ibn Uthaymin, han är en alim inom allt, men i vissa frågor går vi till andra. Hur? Lika dumt som när människor säger vi lär oss fiqh ifrån Imam Malik men trosläran från någon annan. Måla och skydda oss och skona oss från dessa saker. Amin. Vad gäller Imam Maliks fiqh och hans madhab, hans rättsskola, så finns det också mycket missuppfattningar som folk kanske sprider. Och folk, de kanske har en fel uppfattning om vad Imam Malik stod för. Och de kanske också får för sig att Imam Malik var på någonting helt annat jämfört med Imam Shafi'i eller Imam Ahmed eller liknande. Så vi ber vår broder och gäst Imran att han klargör för oss något kring detta. Och det är återigen en begäran som kanske är svår att göra på kort tid. Men vi ber Allah Azza wa Jalla om tawfiq. Amin.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إمام مالك رحمه الله som jag gått igenom och som ni bör känna till tills nu är en av de stora imamerna under den bästa av generationernas period i islam. Vilket gör honom självklart till en lärd, till en person som har rätt att yttra sig, till en person som man tar kunskap från, till en person som har framsteg och åsikter som är starkare än andras på grund av sin kunskap och status. Och precis som idag när vi ser våra lärda och när vi läser om våra lärda eller även citerar våra lärda, som vi nyss har nämnt, att vi söker frågor och svar och söker upp saker som vi inte har kunskap kring från Sheikh ibn Uthaymin rahmahullah, Sheikh ibn Baz rahmahullah, även Sheikh Albani rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Så även på den tiden Imam Malik var också en lärd och de stora bland de lärda i Medina. Han hade elever. Precis som Sheikh Albani hade elever. Precis som Sheikh ibn Baz hade elever. Och dessa elever, de tog kunskap från honom. Han var den lärde, han hade rätt som man ska ha för att yttra sig som sådana frågor som är nya eller frågor som folk inte känner till. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Fråga folket av kunskap om ni inte känner till. Så vad ska personerna göra annat än att gå och fråga exempelvis Imam Malik om de inte har kunskap, och då speciellt när de är i Medina eller när de är studenter och de är där. Genom att Imam Malik blev stor och hans kunskap var enorm och hans åsikter blev kända bland hans studenter och spred sig, så dyker det sedan upp folk som håller sig till hans åsikter och etablerar en lagskola där frågor som ställs till Imam Malik eller de grunder som Imam Malik hållit sig till, det är de vi tar svaren ifrån och det är de vi håller fast vid, för han är en stor alim. Och Imam Malik, som ändå gav sina svar under sin tid, det tyder självklart på att, att åsikterna spred sig, och speciellt mot Afrika, för att därifrån kom folk över till Medina och det endast är liksom kusten mellan dem. Det är bara havet mellan dem, Röda havet där. Och man kunde ta sig över. Men frågan man ska ställa sig är först: Imam Malik, ville han att hans åsikter skulle bli en lagskola som man ska hålla sig till och kallas efter? När Imam Malik blir frågad om man ska, av ledaren på den tiden, Mansur, om man ska låta folket hålla sig till Muwatta Imam Malik, hans bok, att domarna ska gå ut med den, så säger han nej. Han vill inte att det ska vara hans bok det handlar om. Han kan göra rätt och han kan göra fel. Och det ni kommer höra sen, när det handlar om att hålla fast vid sunna och följa profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, vad Imam Malik säger, som är ett gyllande uttalande, och jag kommer låta det vara tills dess så att ni kan koppla det med varandra. Han nämner att vi ska hänga Muwatta Imam Malik. Han nämner det för Imam Malik, ledaren, att vi borde hänga Muwatta Imam Malik vid Kaaba, så att folk kan ta från den att den här är gällande. Han blir frågad om att sprida hans kunskap och att föra den till Syrien och föra den till Irak. Han säger: nej, det finns de lärda i Syrien, Imam Auza'i, och det finns de lärda i Irak. För mig räcker de här som kommer över till Medina, för jag är närmast dem från afrikanska del. Vilket har gjort också att åsikterna från Imam Malik självklart har varit kända där, som också har lett till att hans madhab, hans åsikter, hans lagskola som sedan hålls fast vid, att den har spritt ut sig, speciellt kring den västra delen av Afrika, Marokko, Tunisien, Algeriet, även Sudan i söder, och till egentligen Andalusien senare, under senare tid Spanien liksom. Där var hans åsikter spridda och kända av hans elever. Men jag frågar en fråga. Om jag skulle fråga en fråga i wudu idag: räknas armbågarna med när man ska göra wudu, eller är det bara hit? Någon kommer säga: jag hörde Sheikh bin Baz säga på en lektion, jag hörde Sheikh bin Uthaymin säga i fatwa att det armbågarna ska vara med när vi gör wudu. Aha, du är en Uthaymini. Även om du studerar alla Ibn Baz böcker Om du lyssnar på Sheikh ibn Uthaymins frågor och svar, blir du en Uthaymini? Vill du ens att du själv ska kalla dig en Uthaymini? Mashallah, han kan svara från Sheikh ibn Bazi, riktig bin Bazi. Om att bara ta åsikterna från en lärd och lära sig dem för att man anser hon har rätten till att ge dessa svar, blir det därmed att man ska kallas efter den? Nej. Kallades hans elever efter honom? Nej. Sen att hans åsikter var kända eller att de blev spridda och att han är berättigad till att ge dessa slutsatser, fatawa, absolut. Men varifrån kommer denna etablering av lagskola? Det är en sak att vi sprider hans åsikter. Sprids inte Sheikh ibn Uthaymins fatawa idag? Är det inte för att underlätta folket man sprider en fatwa av bin Baz och Sheikh Albani? Ja, för att folket ska få reda på, eller? Men är det någon som säger nej, jag ska bara följa Sheikh Albani? Ge mig hans svar, jag vill inte höra bin Baz svar. Ge mig Sheikh Albanis svar. Det här är överdrift. Och under tiden, och Ibn Qayyim rahimahullah nämner att vid 400 hijriya, och inte innan dess, för den attityd känns inte till innan dess, så började man hålla sig till en lagskola, en person, en imam, och sa att jag följer det här och inget annat. Och Imam Malik skulle inte vara nöjd med det här. Vi respekterar hans slutsatser, och att det har blivit så har gett oss möjligheten att kunna ta tag eller få reda på dessa slutsatser. Det är korrekt. Men ska man hålla fast vid dem och blunda för resten, även om bevis kommer inför dig? Nej. Var ens Imam Malik så här? Det här är vad vi ska fråga oss. Först och främst, innan vi går vidare, det finns vissa saker som vi måste vara överens över när vi nu pratar om åsikter och Imam Malik eller någon annan imam. Må det vara Imam Ibn Baz och Imam Ibn Uthaymin och Imam Al-Albani även idag. Jag nämner de här namnen för att ni känner igen dem. Det här är det ni ser på Facebook. Det här är vad ni ser på SMS. Ni ser de här namnen. Tänk att det här egentligen förut var Imam Malik. Det första är att även om vi skulle komma fram till att Imam Malik exempelvis, nu konferensen handlar om Imam Malik, det betyder inte att vi gör honom till en anledning eller till en person att kritisera, utan vi skulle säga detta om vem som helst, när som helst. Må det vara Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Ibn Abdul Bar, vem det än är, regeln är densamma. Först, vi antar inte att imamen vill att göra fel. Även om vi skulle komma fram till det här går emot bevisen, det här han kanske inte kände till det. Vi kommer komma till de anledningarna snart. Men det första vi ska veta är att någon säger att här Imam Malik eller någon annan imam hade fel eller misstagit sig, så betyder det inte att han ville missta sig. Vi anser aldrig att han ville avsiktligt göra fel. Det andra, det är att vi har alltid om våra lärda från Imam Malik och innan honom, efter Imam Malik tills idag, har vi en god tanke, husnuddan, om våra lärda, och att det finns en förklaring till varför det ena eller varför det andra. Om någon har gjort fel, om någon har något misstag, om man avvisar och säger det här är rätt, det här är mindre rätt, det här är fel, det här är korrekt, det här är bevis, här finns inte bevis, då har vi samtidigt en god avsikt och en god tanke om imamen. Vi nämner inte det någonsin i någon fråga. Må det vara Imam Malik eller Sheikh ibn Baz. Så är det inte på grund av att vi vill förnedra Sheikhen. Eller tala illa eller tycker illa om imamen. Utan det är endast för att vi vill följa bevisen och profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Och rätt och fel finns. Det är det Imam Malik har lärt oss. Så vi tror gott om deras avsikter. Och vi hittar också ursäkter för det de tar som slutsatser. Vad vi också, nummer tre, det är att perfektion är endast hos Allah. Och kring islam är den enda som är fri från brister i sitt förmedlande av islam, Muhammad ibn Abdullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Och det finns ingen förutom honom som är fri från brister kring sin islamiska karaktär och kall. Och det finns ingen som är helt perfekt förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Därmed är det omöjligt att en imam ska ha rätt i allting och ha sanningen i allting och aldrig göra fel. För komplett perfektion endast till Allah. Det är endast någonting som Allah beskrivs med. Och att Allah beskrivs med komplett perfektion utan brister, subhanahu wa ta'ala, så indikerar detta på att människorna kommer kunna ha rätt och människorna kommer kunna ha fel, för Allah är den som är fri från brist. Så är det någonting som egentligen är klandervärt om en imam har fel i en fråga? Nej. Nummer 4. Sanningen begränsas aldrig till att finnas i en lagskola. Och sanningen begränsas aldrig till att finnas hos en person endast. Utan sanningen finns där bevisen är bevisad. Hos den ena eller hos den andra. Sanningen finns inte hos en person. Och all sanning är placerad på hans huvud. Och han följer ut. Vi skulle kunna nämna citat från de lärda i det här fallet, men vi har inte så mycket tid. Men kortfattat, sanningen finns aldrig i en lagskola. Hela sanningen är inte begränsad till en person. Sanningen finns där profeten sallallahu alaihi wasallam sunna bevisas, haditherna bevisas, versen förklaras. Där finns sanningen. Och ahlus sunna, vi vänder oss dit sanningen vänder. Nu varför nu? Och jag tror att ni känner till att Imam Malik till skillnad eller tillsammans med resten av imamerna har rätt och har fel. Och jag tror att alla har kommit över ett sådant fall där man har sagt det här är Imam Maliks åsikt men beviset är så här. Eller så här säger Imam Shafi'i men Imam Ahmed säger så här. Så att alla måste vara överens över att de har kommit över, att de har hört, att de någonsin sett att det finns bland imamerna, någon av imamerna nu, Imam Malik som exempel, där någon har sagt något annat än honom. Och man säger Imam Malik sa så här och tyckte så här i frågan och Imam Shafi'i sa så här. Okej, vad ska jag göra? Vilket är rätt? Eller hur? Det finns. Nu är frågan då, om vi nu kommer höra Imam Malik säga en sak, Imam Shafi'i säga en sak, eller även i nutid, Sheikh ibn Uthaymeen, Sheikh ibn Baz al-Albani, rahimahumullah, vad är anledningarna till att då en av imamerna eller flera har en annan åsikt eller misstar sig eller missar beviset eller missar frågan till skillnad från den andra? Alltså, vad är anledningarna till att de skiljer sig? Borde inte allt vara klart om sanningen är tydlig och finns hos en person? Khalas. Varför skiljer de sig och varför tycker den ena en sak och en annan sak? Och vi går tillbaka till det vi har nämnt. Att vadå? Att vi antar det bästa om våra imamer. Och vi vet att de inte avsåg att gå emot sanningen. Aldrig. Men de är människor. Så vadå? Att olika åsikter och slutsatser finns mellan de lärda och nu Imam Malik och imamerna. Och när vi pratar om imamerna, vi pratar inte bara om de ni känner till, kanske de fyra kända lagskolorna, Imam Malik och Imam Shafi'i, Imam Ahmad och Imam Abu Hanifa, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Layth ibn Sa'ad, Imam Uza'i, det finns många. Kanske att de inte är kända, det är en sak, men det fanns åsikter. Nu var det som gör att den ena kommer med ett bevis, säger den här är bekräftad, den andra känner inte till det. Imam Malik, och jag ska ta ett exempel. Kommer vi ta ett exempel? Imam Dahawi nämner i Siyar Alam Nubala att Imam Malik, när han blir frågad om att göra tahlil, alltså att tvätta mellan tårna och mellan fingrarna i wudu, så var hans svar att man inte ska göra det. Okej? Okay? Ibn Wahab säger att min farbror satt med Imam Malik efter att han hade kommit från Yemen. Och Imam Malik gav svaret att på frågan som han blev frågad att man inte ska tvätta mellan fingrarna. Så han säger, men det här är en bekräftad sunna som folket jag har varit hos gör. På grund av Layth ibn Sa'ads hadith och sen han går tillbaka till Uqbat ibn Amr radiyallahu anhu som säger att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde så här. Så Imam Malik säger att så efter det varje gång han blir frågad och även varje gång han berättar någonting annat till folket säger han, och kom ihåg också det profeten sallallahu alaihi wasallam sunna att göra taqlid också. Vad tyder det här på? Att även Imam Malik när han fick reda på sanningen han följde. Det här är Imam Malik, den som gör ghusl för att berätta hadith. Den som inte vill att man ska höja rösten i profeten sallallahu alaihi wasallams moské för att inte säga när man återberättar hadith. Ska han också avsiktligt vilja gå emot hadithen? Han får reda på om tahlil, om att tvätta mellan fingrarna. Han säger, aha, khalas, han har fått hadith nu. Han ändrar åsikt och han säger till dem som frågar nu, tvätta mellan fingrarna i wudu. Och idag finner vi människor som säger
det är en hadith jag vet, men Imam Malik gjorde inte så. Är det det Imam Malik vill av dig? På domedagen när du ska stå där, du kommer säga mig, Imam Malik, jag följde dig. Han säger, följ profeten. Allah uppenbarade Koranen för profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam för att han ska vara ett exempel för att vi ska följa honom. Följ honom. Så varför då exempelvis som detta finns det olika åsikter, ena säger så, andra säger så, baserat på bevis. Det första är anledningen till att det finns olika åsikter är på grund av att imamen inte har fått tag på beviset i frågan. Imam Malik, reste han? Nej. Hade han många lärare utanför Medina? Nej, det nämns två. Så han är begränsad ändå i sin studie till att vara i Medina. Det betyder också att han kanske missar eller att det finns andra hadither någonstans, för alla sahaba, de befanns inte i Medina. Vissa i Mekka, hela Darul Khilafa, hela den muslimska statens fäste har flyttat till Kufa och till liksom Irak efter med Ali ibn Abi Talib. Så många av dem befann sig i andra städer, i andra länder. Och de kanske kände till någonting som sahaba i Medina inte kände till, eller återberättat hadith någon annanstans som sahaba i Medina inte har återberättat. Så finns det en möjlighet att Imam Malik missar en hadith? Det finns. Om sahaba missar hadith, vi känner till Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhus hadith av Umar ibn Khattab, när han kommer och knackar tre gånger på dörren och Umar ibn Khattab tänker att han ska komma in. Efter tre gånger han går, så Umar ibn Khattab säger, varför går du iväg? Du knackade, och han säger, jag lärde mig från profeten sallallahu alaihi wasallam att man ska be om lov för att få komma in i huset tre gånger. Om man inte svarar, om man inte tillåter, man ska gå därifrån. Umar ibn Khattab känner till hadithen. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu känner till hadithen, men Imam Malik känner till alla, eller? Nej. Det här måste man förstå. Och om man förstår det här, saker ser sedan lätt. Så anledningen till varför det kan finnas olika åsikter är först och främst att beviset inte har nått personen. Han kanske inte känner till den här hadithen, det finns någon annanstans, någon annan alim har den, det finns något annat land. På den tiden i alla fall, nu alhamdulillah, böckerna är samlade, dator finns, lättare. Men på den tiden det var inte så. Så Imam Malik kanske har någon annan åsikt baserat på vad då? Inte för att han vill ha en annan åsikt. Inte för att han vill gå emot sanningen, utan för att han har gjort det bästa han kan, men en hadith har inte nått honom. Det andra är att en hadith kanske har nått honom, men det finns problem med den här kedjan, det finns problem med autenticiteten, den är inte autentisk. Han har fått den, och ni hörde när Abdul Wadud berättade om Imam Maliks sökande av kunskap, hade han inte höga villkor? Var han inte noga med att han tar bara från dem som han anser vara 100%? När han såg någonting som liksom, när han till och med fann, som det återberättas om honom, när han gick förbi Ibn Abi Dhi'b i Medina, att om det fanns en trång plats att sitta i mellan i cirkeln, han gick inte ens och satt sig där. Han säger, det här är för trång plats för att studera profeten sallallahu alaihi wasallams hadith. Jag behöver plats så man kan vara avslappnad när man studerar hadith. Även om platsen är trång, han tränger inte in sig där, han går vidare. Så Imam Malik hade villkor för att vara säker på den här kunskapen. Kan dessa villkor göra att han går miste om en hadith? Det går. Då varför kan han inte då ta en åsikt som har missats på grund av det här? Och någon annan. Men en sak som vi nämnde innan, att sanningen inte är begränsad till en person, men sanningen finns. Allah subhanahu wa ta'ala kommer inte låta människorna vara utan vägledning. Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat religionen och kommer att bevara den. Sanningen finns, men kanske inte allt hos en enda person. Sanningen finns där bevisen finns. Sen om någon går miste om den och någon har den, alhamdulillah. Nu när ni förstår Imam Maliks position och de eleverna som har tagit efter honom och ställningen man ska ha till imamerna och även förståelse man ska ha till de olika åsikterna som är baserat på att kanske ett bevis inte har nått dem, kanske kedjan eller de villkoren han har för att acceptera den här hadithen han backar, det kanske är den hadithen som är avgörande. Vi hade exemplet om att tvätta mellan fingrarna. Så finns det två kända frågor eller två kända diskussioner som oftast kommer upp kring Malikia, alltså Imam Maliks madhab och åsikterna där bland.
Det första är, och det är känt bland folken som håller till dessa åsikter, eller till folk som kommer från dessa länder, och folk som oftast gör så här är oftast okunniga, och vi känner till, och man vet att oftast folk i ett land som bara har lärt sig från skolan och sen de har barnsben, de fortsätter. De har inte kollat upp, finns det en hadith, finns det inte en hadith, vilket vi ska, vi kommer höra hur följandet av sunna ska ske. Men sedan, argument av de som nu håller fast vid Imam Malik och bortser från alla andra bevis, det kommer i två fall att säga att Imam Malik gjorde så här kring någonting som är väldigt känt, och det är två saker. Först, vi finner att många som tillskriver sig Imam Malik ber med utsläppta händer, och de inte lägger höger över vänster i bönen. Och det andra är att när de går ner i ruku' och kommer upp från ruku' säger sig med Allahu liman hamida, de lyfter inte händerna till öronen eller axlarna. Och när man frågar varför, de säger med Imam Malik gjorde så här, det är Imam Maliks madhab. Först och främst, man ska alltid försöka följa profeten sallallahu alaihi wasallam. Frågan är inte om Imam Malik gjorde eller inte gjorde, frågan är om profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde och vad han gjorde. Men okej, ni citerar detta från Imam Malik. Det finns en förklaring egentligen till varför det har kunnat se ut så här och varför det har gått till på det här sättet. Imam Malik, som ni hörde från Musa, hur blev han behandlad vid den här prövningen? Han blev fängslad och han blev piskad. Och till och med återberättas det att han sattes bakvänt på en åsna och togs runt i staden. Och när han sitter på denna åsna, som en förnedring egentligen mot honom, för att han fortfarande ger fatwa enligt att den som blir tvingad till att ge talaq, hans talaq, inte gills, så säger Imam Malik att det här, jag är Malik ibn Anas, ni som känner till mig, känner till mig, och den som inte känner till mig, jag är Malik ibn Anas. Han blev piskad, och det nämns att han blev piskad så mycket så att hans armar eller händer liksom leder, de gick ur led. Och detta försvårade för honom under den här tiden att lyfta på händerna eller att placera dem så som man ska göra enligt sunna. Därför hans elever, flera av dem, vilket är samlat och nedskrivet och bevarat, de bekräftar att Imam Malik lyfte på händerna innan ruku' efter ruku'. Flera elever bekräftar och nämner att Imam Malik placerar höger över vänster i bönen. Förutom vissa elever som kom från Afrika under perioden som han var skadad. Så de har sett Imam Malik i så fall be så här, och de har tagit det vidare. Men det är inte Imam Maliks åsikt. Och vad tyder på det? Vad som främst tyder på att Imam Malik inte hade denna åsikt, förutom bevisen och sunnan, och att Imam Malik säger att man ska följa sunnan, och hans elever säger att han gjorde så här och inte så som det nu är känt i de här länderna, på grund av att eleverna tog det från Imam Malik när han var skadad, är att Imam Malik i Muwatta, Imam Malik i sin egen bok tar med kapitlet om att lägga höger över vänster, och sen hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam om att profeten sallallahu alaihi wasallam var beordrad att lägga höger över vänster i bönen. Eller tänk på att Imam Malik ska ta med hadith med kapitel i sin Muwatta och sen säga nej, jag vill inte följa. Och det andra också, kapitlet om att lyfta händerna i salat. Imam Malik tar med i sin Muwatta Imam Malik, och han säger an Ibn Shihab, från Ibn Shihab, hans lärare som vi har nämnt, som han gick till och satte sig framför huset, Ibn Shihab, Eid, från Ibn Shihab som berättar sig an Salim Ibn Abdullah, från Salim Ibn Abdullah som berättar från sin far Abdullah Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, som säger anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha iftatah as-salat rafa'a yadihi hadha man kibay وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ولم يفعل ذلك بين في السجود ولم يفعل ذلك في السجود البروفيت صلى الله عليه وسلم ده هذه المشيده موسى صلى موسى صلى شيد هان هان صهار امام مالك سيد من الرسول لا رسي من الرسول صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه هم برت البروفيت صلى الله عليه وسلم نهم بريا دبان هم تجو بندنا تي اكسلنا نهم يك ركوع هم تجو بندنا تي اكسلنا نهم سمع الله لمن حمده. Han lyfte händerna upp till axlarna och lämna för dalika i sujud, och han gjorde inte så i positionen av sujud. Vem tar med den här hadithen? Imam Malik, i vilken bok? I hans bok Muwatta, som vi ska säga, han såg inte det. Allah, Allah. Khams. What would Malik do? This would Malik do. Så därför att vi har respekt till Imam Maliks åsikter är precis som vi har respekt för någon annans åsikt, rätt eller fel. Vi har respekt för deras avsikter och deras slutsatser. Men vi följer bevisen med respekt till de lärda. Och det har också varit dessa lärdas avsikter och också deras försök. Men det finns anledning till att ha rätt och anledning till att hamna fel. Beroende på det vi har nämnt vissa saker av dem. Att missa ett bevis, att beviset inte är bekräftat. Att man är så att säga begränsad till en plats. Svaret finns någon annanstans. Man kan inte särskilja kunskapet till att vara endast hos en person. Men sanningen finns bevarad. För Allah SWT har bevarat profeten sallallahu alaihi wasallam sunna förmedlande av islam för oss. Men vi följer bevisen och inte personer. Vi följer bara Muhammad sallallahu alaihi wasallam som vår imam. Sedan att vi erkänner hans slutsatser och åsikter i hans madhab som är känd som hans åsikter. Som har spritt sig i världen och än idag citeras. Vi har respekt för dem och studerar dem och tar hjälp av dem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Vi tackar vår broder Imran för detta fina klargörande i en mycket, mycket stor fråga. Vi ska gå vidare och vi ber er att ha tålamod. Om det kanske drar upp lite på tiden. Men wallahi, det är i behov av denna kunskap. Även om vi bara talar väldigt kort om varje ämne så märker vi hur stor behov vi har att lära oss om dessa ämnen. Broder Imran nämnde och indikerade på att Imam Malik radiyallahu anhu följde profeten sallallahu alaihi wasallams sunnah och ständigt refererade tillbaks till profeten sallallahu alaihi wasallams sunnah. Så vi skulle vilja be vår broder Musa nämna lite kort, kanske några korta uttalanden om hur Imam Malik var kring profeten sallallahu alaihi wasallams sunnah. För detta fadal mashkura.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa
rahmatullah. Inshallah, jag ska försöka kort hålla mig kort vid det här talet. Har ni hört hur folk säger de här, alltså ahlus sunnah, de vill bara att man ska lyssna på deras lärda. Har ni hört det här? Och inte på alla, du måste vara öppensinnad och du måste lyssna på alla och om du bara lyssnar till dina, du kommer inte bli kunnig och det... Vänta. Är det vi som har hittat på det här? Imam Malik sa ju, vi nämnde ju det, han sa ta inte kunskap från flera olika bland de ahlul bidda, folket av innovation. Den här personen, han hittar på saker i religionen. Varför ska du ta religion från han? Förstår ni? När vi vet att profeten sallam varnade gång på gång för innovationer. Det är de värsta av alla ting i våra religion. Innovationer. Och sen du säger till mig att jag ska lyssna på min religion. Jag ska ta min religion från de här människorna. Säger vi till folk, ta din religion bara en person? Från en person? Nej. Från Ahlus Sunna. Generellt. Och inte vem som helst från Ahlus Sunna. Bara för han är från Ahlus Sunna. Han säljer frukt och gör någonting helt annat. Nej, från de lärda. De som har kunskap i religionen. Inte från vem som helst. Det här är jätteviktigt. Och det är det vi kallar till hela tiden. Ni hör att vi upprepar deras namn gång på gång. Om Albani, Sheikh bin Baz, den här och ulema från förr och liknande. Och folk ljuger också mycket och säger de här, de gillar inte de här fyra imamerna från förr. Bara för att vi inte följer dem blint. Vi tycker inte om dem, säger de. Jag frågar er, tycker ni inte om dem? Vi älskar dem. De har varit med och spridit religionen. Och Imam Malik, bland de kända uttalade han har sagt, ändå han sa, och jag vet att många av er har hört det, ni kommer säga, jag har redan hört den här. Inshallah, ändå, det handlar inte bara om att höra och sen säga, mashallah, det var grymt, jag ska lägga som status och jag ska sprida den här guldkorn. Nej, det handlar om att följa det här på riktigt. Wallah, det är allvar. Imam Malik, han sa, sunnan är som, ni får svara, säg till mig, vad sa Imam Malik? Som vad? Som Noahs ark. Den som går ombord, han är räddad. Vill du bli räddad? Gå ombord på sunnan. Och den som inte gör det, vad händer med han? Han drunknar. Yani, khalas med han. Och jag ger ett uppriktigt, jag har en uppriktig fråga. Vi som ser, vi följer profeten sallallahu alaihi wasallam och älskar Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fråga vilken muslim du vill ha. Du älskar profeten, han dör för profeten sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, hans sunna då? Vad är det med profetens sunna, hans tillvägagångssätt, hans hadiser, hans vägvisning? När du kommer till sunna, du kastar den bakom din rygg. Är det så att det bara sunna behövs inte? Ni, ni ska följa allt sunna, sunna. Det behövs inte. Gör det som är obligat. När det kommer till profetens vägledning, det som imamen själv sa, om du går ombord, du är räddad. Vill du vara räddad, gå ombord. Wallahi, ya ikhwan. Har vi någon annan vägledning än profetens sallam sunna? Ärligt. Och då har du en tradition som är bättre. Har du en kultur? Visa mig, vad har du i din kultur som är bättre än profetens sallam sunna? Profetens sallam sunna kom från vem? Från Allah. Därför är det också viktigt att nämna att idag det dyker upp med fakirin, sådana här tänkare, du vet, han ska vara smart. Du vet, vi tror bara på Koran. Vadå sunna? Sunna, hadis. Det finns mycket tvivel kring det och det skrevs efter. Och du vet, de försöker sprida en tvivel och folk, till och med ungdomar har börjat bli på det här sättet. De tänker, Koran jag följde från Allah. Sunna jag vet inte riktigt. Sunna också från Allah. Tayyib, kom du som säger du vill inte följa sunnan, kom. Hur gör du salat? Så här. Han berättade att han gör salat. Hämta till mig i Koran där det står att du ska göra salat så här. Han ber asr med oss fyra raka'at tyst. På det här sättet. Och attahayat, attahayatu lillahi wa salawat. Kom till mig, visa mig ayah i Koran där det står hela tashahud vad du ska säga. Finns det en vers? Vem kan versen i Koran där det står attahayatu lillahi wa salawat? Kan någon versen? Kan du versen? Det finns inte den här versen, eller hur? Utan det finns vart i profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Så när Imam Malik säger sådana här grejer, det är inte bara för att vi ska säga mashallah, imam, kolla uttalanden och du vet sunnan och Noahs ark. Vad hände med de människor som inte gick på Noahs ark på riktigt? Hans egen son till och med som inte gick på, vad hände med dem? Wallahi, de dränktes på riktigt. Allah lät floden ta dem, de som inte gick ombord. Och samma sak, de som inte väljer, de som avvisar sunna och väljer att inte följa sunna. Tror ni att det är de som kommer stå med profeten sallallahu alaihi wasallam på domedagen? Som hans följeslagare som följde hans sunna. När de inte följer den. Det här är jätteviktigt. Wallahi, profetens sunna, den ska vara ovanför våra huvuden. Och vi är stolta att säga att vi följer sunna. Och sprida sunna. Ahlus sunna. Jag är ingen skäms för det här. Om någon säger du är från ahlus sunna. Ja, jag är från ahlus sunna. Vi är från ahlus sunna. Inshallah. Så vi försöker följa det bästa som vi kan. Det här är jätteviktigt. Och låt folk säga vad de vill säga och hata det de hatar. Hatare kommer alltid att finnas. Jag måste säga det. Det kommer alltid att finnas folk. Som är arga och sura på vad vi håller på med. Säger att vi ska följa de lärde. Och vi ska inte ta kunskap från folket om innovation. För det är det som de här imamerna lärde oss. Eller hur? Eller vad säger ni? Ja, jamaa, är ni med eller inte folk med? Är det jag som säger Imam Malik som sa? Imam Malik som sa det här. Han sa också så här. När det kommer till det här med diskussion och disputer och debatter i religionen. Jag frågar er idag. Är det mycket dispyt och debatt och knäcka varandra bland muslimer idag? Fullt på nätet. Vet ni hur många som har velat ta med mig i någon diskussion i någon annan grupp på nätet ska knäcka någon? Vart kommer ni fram? Vart kommer vi fram till någonting? Har ni sett folk strömma in i islam bara för att vi knäcker folk? Dispyt och debatt. Vet ni vad han sa? En jättefin uttalande. Han sa att varje gång en person kommer i debatt som är duktigare än den tidigare, ska vi då lämna det som Jibril lärde till profeten sallallahu alaihi wasallam, eller det han kommer till profeten sallallahu alaihi wasallam. Idag det kommer in någon här i moskén, han knäcker oss i någon fråga. Kallas, vi ska följa han. Efter 10 minuter kommer en annan knäcka han. Och sen bara fortsätt och fortsätt. Vår religion är inte till för dispyt och debatt. Och om någon ska göra debatt, det är inte du. Det är inte jag, det är inte sådana som oss. Som kan några hadiser, vi räknar dem på fingrarna. Det är en stor imam, ahlus sunna, lärd man som gör debatt. Som under debatten kan veta vad är rätt och fel och kan äta upp den andra personen i kunskap och bevis. Det är han som gör debatt. Inte sådana som oss ungdomar, så han kommer på nätet och man filmar och jag ska knäcka han. Och sen tänk om jag förlorar. Kanske jag gör så att folk inte följer sunnan. Eller att jag låter den här personens tvivel spridas öppet på min YouTube-kanal och min Facebook och alla. Och sen jag har inte ens svar. Eller någon han tittar 10 minuter och säger han nej, jag pallar inte mer. Och det enda han har fått är tvivlerna. Akta er. Religion är inte debatt, grabbar. Så det är mitt råd till allihopa att vi följer det här. Att vi inte debatterar med folk. Om någon säger till dig, bro jag vill debattera med dig. Jag ska visa dig, jag ska hämta mina bevis. Har du frågor, kom vi fråga någon som är lärd. Ta med dig dem. Skicka dem. Wallahi, våra lärare svarar på alla de här frågorna. Och om de inte tar emot från de lärda, vem är du? Säg till mig, varför ska han ta från dig? Ska han ta från dig om han inte tar från de lärda? Så vi refererar dem tillbaka till de lärda som ändå har svarat på deras frågor. Och ni kommer se dem säga, vad säger många människor? Att de lärda, de har kommit fram till någonting. Men du vet, när jag har läst, enligt min humble opinion, vem är du i islam? Wallah, jag säger sanningen grabbar. Vilka är vi i islam? Hur mycket har vi läst i islam? Imam Malik Koran, han var litet barn, han memorerade Koran. Vi har imam som memorerade som Imam Ahmed en miljon hadis. För att inte tala om du kan en hadis på svenska som en översättning, en betydelse, tolkning. Om du kan källa, mashallah, wallah. Men förstår ni? Ska du komma och prata och du har förstått och jag har kommit fram till. Och nu vi ser folk som kommer och ger tafsir på Koranen. Inte bara att han vet säga en nasiha till ungdomar, jag ger påminnelse. Mashi, kanske. Nu han ska förklara Allahs ord. Vad har du studerat? Du ska förklara Allahs bok. Vet du vad Imam Malik sa? Han sa, om jag hade makten så skulle jag slå den som tolkade Koran. Yani inom parentes, den som tolkade Koran med sin åsikt. Och det är det vi ser idag många. Tyvärr, de kommer på YouTube, andra behöver inte nämna namn. De kommer ut och de ses som Korantolkare. Och sen de tolkar inte Koran ut med de sätt som man ska tolka med. Med Koran och Koran och sunna med Koran och så vidare. Sahabas förstår sig, nej. Utan jag har kommit fram till, jag vet att de andra Korantolkarna säger något, men jag har kommit fram till en ny grej. Och det är att, hej, ta dina saker, kasta dem, vi behöver inte det här. Bara för att man ska leka att man är kunnig och liknande. Och jag kommer nämna en sista grej, inshallah, orkar ni? Alhamdulillah. Det här är det allvar, grabbar. Det är jätteallvarligt det här med sunna, att vi följer sunna. Inshallah. Ha? Låt oss må Allah vägleda oss på sunnan. Och vägleda alla våra syskon också på sunnan. Att de kommer till sunnan och ahli sunnan. Vi måste visa en bra bild om sunnan. Amin. Vet du vad Imam Malik sa? Han sa att ingenting kommer att rätta till den senare delen av denna nation. Av denna. Ingenting kommer att korrigera den senare delen av denna umman. Förutom det som korrigerade den tidigare delen. Hänger ni med? Sheikh Ibn Baz, han har förklarat den. Det är därför jag tar med en liten förklaring. Sen vi avslutar med, alltså, till nästa föreläsare, inshallah. Och vad är det? Det finns människor, de vill korrigera nu umman. Wallah, umman har problem. Vi måste korrigera. Vem vill korrigera umman? Ja, jamaa. Vill inte korrigera saker som är fel? Steg ett, du vill korrigera. Mashallah, det är bra. Vi har den där känslan. Om du inte har känslan, det är problem. Om du inte vill rätta till saker. Alhamdulillah, du har den. Nu, hur ska vi göra? Då måste vi titta, vad hjälpte det som var innan oss? För han sa att ingenting kommer att korrigera den här umman, förutom det som korrigerade tidigare. Och Imam bin Baz, han nämner att det här är det som ulama på den tiden var överens om, det här uttalandet. Det var inte bara Imam Malik som sa det, flera lärda, och sen blev de lärda överens om det här uttalandet. Att det är korrekt, och det är så det är. Och vad säger sheikhen? Han säger, först han prisar Imam Malik lite, sen säger han att det här innebär att det som rättade till de tidigare generationer av muslimer, vet ni vad det var? Det var Allahs bok och profeten sallallahu alaihi wasallams sunna. Det är det som rättade till dem. Inte teater och skoj och film, och vi ska göra film för att få folk att älska Umar ibn Khattab radiallahu an, och vi måste göra en film för att folk ska göra salat, och ni förstår mig mer. Nej, det är inte så de gjorde. Hänger ni med? Allahs bok och profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Och det är det som kommer att rätta till generationerna ända fram till domedagen, som sheikhen nämner här i förklaring. Sen säger han också att om du vill reformera det islamiska samhället, du vill ta tillbaka det, göra den bra igen, ha? Eller något samhälle på jorden, islamiskt eller icke-islamiskt, vad du vill göra, om du vill göra att det här blir ett bättre samhälle, så måste du använda de medel som användes för att rätta till de tidigare generationerna. Och sen säger han, och om du inte gör det här, så har du hamnat i ett klart och tydligt fel. Vissa kanske säger, bro, alla vill rätta till. Wallahi, ikhwan, jag tror på att många vill göra det. Men många idag, våra bröder ibland, de har inte kunskap, så de gör fel saker för att hjälpa till. Exempelvis, det har hänt någonting mot profeten sallallahu alaihi wasallam, de har pratat illa om honom. Vad gör jag? Säger, grabbar, vi möts i Tensta centrum, vi gör en demonstration mot Tensta Spångas kommun för att profeten ska... Varför det? Vad har de gjort med det? Vad har du gjort profeten i det här? Och bränna flaggor och danska flaggor eller någon annans flagga. Och... Du har inte gett någonting alls. Vi tittar vad som hjälper istället profeten sallallahu. Vi kollar vad säger de lärda som vi ska göra i de här tillfällena. Hänger ni med? Nu jag försöker inte trycka ner någon som har gjort någon och trodde det var gott. Jag bara menar att man ska vara försiktig och kolla vad som verkligen hjälper och rätta till generationen. Sen säger han också att han säger här, vi ska kortfatta, att det är den här vägen genom att rätta till genom Allahs bok och profetens sunna. Det är den här vägen som är för att man ska ansluta sig till vad? Till Koranen och sunna. Och vi ska kalla folk till de här båda. Till Koran och sunna. Och vi ska bara studera lagarna som finns i Koran och sunna. Och vi ska sprida Koran och sunna bland folket. Inte bara säga vi följer Koran och sunna. Alla säger det här. Alla säger vi följer Koran och sunna. Wallah, vi följer Koran och sunna. Nej, riktig Koran och sunna sprider. Det riktiga Koran och sunna sprider bland folk. Låt folk känna doften av det här. Och bekanta sig med Allahs bok och profeten alaihi salatu wasalam sunna. Och vi ska göra det genom att klargöra vad de här källorna till den här uppenbarelsen lär oss kring den grundläggande trosläran. Det viktigaste när vi sprider Koran och sunna är vad? Att vi sprider den korrekta trosläran som finns i islam. Det vill säga tawhid och aqida. Vad är våran aqida? Tror vi på Allah och hans profeter och änglar och sändebud och så vidare. Sen säger han här, avslutningsvis, vi avslutar med det, att varje innovation är en villfarelse. Och varje innovation och varje villfarelse och metodik som motsätter sig Allahs lag ska förkastas. Inte det, allting är bra. Han är muslim, alhamdulillah, men det han kallar till, det är fel, men mashil hal, khalas, ta det också, ta det här också. Det är fel, men låt det komma in. Nej, det ska förkastas, tas bort, rensas bort om det här är villfarelse och om det är någonting som profeten inte var på. Och han säger här att vi måste följa den metodik som profeten sallallahu alaihi wasallam var på under sin livstid. Och därefter det som hans följeslagare var på. Och de rätt vägledda khaliferna. Och de rätt vägledda imamerna. Och de rätt vägledda rättfärdiga föregångarna som följde dem. Det här är den rätta metodiken. Och den rätta vägledningen. Och det är den metodiken som vi alla måste följa. Och jag frågar er, ja ikhwan. Om jag säger ja ikhwan, mina bröder i islam och syster i islam, vi måste följa profetens metodik. Har någon problem med det? Jag säger vi måste följa sahabas metodik. Finns det problem? Vi måste följa de tre generationer, bästa generationer som fanns i islam, deras metodik. Finns det problem? Är det något fult i det? Finns det något problem med det jag säger? Ha? Är vi överens? Okej, okay, nu alla är vittna. Vi har sagt vi är överens om att följa det här. Så vi gör vårt bästa, inshallah, i att följa de tre första generationerna av muslimerna. Deras metodik. Bi'idnillahi ta'ala. Jazakum wa khairan. Och må Allah vägleda oss alla. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vi tackar vår broder Musa för detta fina klargörande kring denna mycket viktiga fråga. Och som ni alla vet så finns det fullt med uttalanden från Imam Malik och från imamerna på hans tid och de innan honom och de efter honom om hur viktigt det är att följa profeten sallallahu alaihi wasallams sunna. Som vissa av dem sa, vi följer sunnan vart den än tar oss. Det är sunnan som vi följer. Och också en annan mycket viktig sak som vi ser hos dessa imamer och de innan och de efter. Hur de ständigt refererade tillbaks till de lärda. Och inte bara till de lärda utan till de stora lärda. Vilket vi ser från följeslagarna as-sahaba radiyallahu anhum och framåt. Vad gäller hur farligt det är med bid'a, nyinförda saker i religionen. Så hörde vi vår broder Musa nudda vid ämnet. Vi skulle gärna vilja be vår broder Abdul Wadud berätta lite grann om hur Imam Malik förhöll sig till nyinförda och påhittade saker i religionen. Ett stort ämne, men inshallah kortfattat. Barakallahu fik.
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما شاء الله وربنا موسى بينكم وما بشون أطمانا إلى طلع فصل السنة سمسنا نقصى ستوفى أطلع سيبورتا فن بدع في دمت تفو موتساتس والسنة وبدع فرينة سنت وإمام مالك هموان من أو سنة som höll fast vid Koranen och Sunnan och det som Sahaba var på. Och som vår broder nämnde så fanns det inte mycket innovationer i Medina. Men de fick ibland höra om saker och ting, olika ideologier och saker som folk trodde på andra platser och så vidare. Och jag tänkte nämna några citat från Imam Malik, vad han sa om dessa innovationer, så att man förstår. De lärde sig här: وكان يحذر من أصحاب الرأي ويقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة. Han brukade varna för folket som motsatte sig sunna med åsikter. De motsatte sig sunna med åsikter. Och han sa, akta er för dessa, de är sunnans fiender. Inte att om det är lugnt, de har ett annat sätt att se på saker och ting. De är sunnans fiender. Starka ord, eller hur? Och det är rätta, korrekta ord. Imam Malik sa också, dessa innovationer fanns inte på profetens tid, alaihissalam, och inte heller Abu Bakr och Umar och Uthman. Vad han vill säga? Att varför ska vi följa något nytt i islam? Det som fanns på profetens tid, alaihissalam, det som fanns på Khulafa'ur Rashidins tid, det räcker. Det är den islam vi ska följa. Allting som kom efter sahaba är inte värt att följa. Det är något nytt i islam som inte hör hemma i vår religion. Ett annat uttalande är också att Imam Malik sa att om en person gör alla stora synder, förutom att han gör inte kyrk, och han klarar sig undan dessa innovationer, så hoppas vi att han ändå ska vara i det högsta paradiset i Firdaus. Vem? Den som har tauhid, han gör inte kyrk, men ändå råkar falla in i alla kabair. Vi hoppas att han är vart? I El-Firdaus. Men han som håller sig borta från bidda. Han säger varför. För varje stor synd är mellan honom och Allah. Och vi hoppas på Allahs förlåtelse. Men när det kommer till bid'a så finns det inget hopp, utan innama yahwi bi sahibihi fi nari jahannam, utan bid'a kommer att få honom att falla i helvetets elden. Så ser ni hur han skiljer på här en muslim som syndar, vilket är fel, synder är farligt, och en muslim som gör bid'a. Hur det finns hopp för syndaren, men den som gör bidda och dör på bidda finns det inget hopp för. Och därför nämndes det också en hadith att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort en hijab mellan varje innovatör och toba. Sahib al-bidda, den som gör bidda, mellan honom och toba, förlåtelse, finns ett hinder. Vad menas med detta? Många lärda säger att den som gör bidda gör inte toba. Han går till fira maulid och så kommer han hem och säger staffurallah, är det möjligt? Han kommer säga mashallah, bästa dagen, vi hade jättekul och inshallah jag hasanat. Eller hur? En muslim som går på disco och dricker, han har flickvän, han säger staffurallah, det är haram. Ingen säger det är bra, jag får hasanat. Nej, han vet att det är fel. Och inshallah han gör toba. Han ångrar sig. En nedam är toba. Att ångra sig är toba. Så bidda, det får människan att tro att han gör någonting bra i islams namn. Förstår ni faran? Och profeten alaihissalam, vad sa han om bidda? Att det är dalala. Och varje dalala är i elden. Men många muslimer idag, om du varnar för bidda och folk tar bidda, de säger ah, men du varnar inte för dem som syndar. Vilken är farligast? Bidda är farligare än synder. Så därför lägger man stor fokus på att varna för bidda och dess folk. Imam Malik sa också, la tumakkin zaghir za'ir al-qalb min udhunayk fa innaka ma tadri ma yu'alliquka min dhalik. Han sa, låt inte dina öron få lyssna på en avvikande person, för du vet inte vad av det han har sagt som kommer att fastna i ditt hjärta. Samma sak igen, lyssna inte på folket av bidda. Du ska lyssna på någon cool snubbe på YouTube och han har vissa konstiga avvikande åsikter,
han kanske pratar om någonting bra, men han för in sitt gift och det fastnar i ditt hjärta och du kommer aldrig kunna bli av med det. Så lyssna inte på folket av bidda. Och i den här liknelsen som brodern tog med koppen, vi tar en annan liknelse här. Om du har här rent vatten, källarvatten, svensk källarvatten, och du har här, vad har vi? Vatten som är rent blandat med smuts. Det är bra vatten blandat med lite smuts. Jag är ni sunna med lite bidda på. Vilket vatten dricker du? Billah alaikum. Är det någon som är så dum att han ska ta det blandade vattnet och dricka det? Om han har valet, nej. Eller säga, vi tar det här blandade vattnet och silar det. Och tills det blir rent så kan vi dricka det. Du har rent vatten, drick det. Samma sak, vi kommer ha rent källa. Vi har här Bin Bas, Utaymin, Albani, Sheikh Mukbil, Kibar och Alima. Lyssna på dem. Kallas, de här vi behöver inte dem. Eller hur? Är det brist på kunskap på internet hos Ahl Sunnah? Det finns fullt. Du kan lyssna livet ut. Du kommer inte ens ha tid att lyssna på det som finns. Ta in. Så lämna folket av bidda. Lyssna inte på det. En man från de lärda som heter Ma'an ibn Isa. Han sa att en man i Medina som hette Abu Jawairiya brukade vara på åsikten av en irja. Han var på en avvikande sekt som kallas för murji'a. Vad sa Imam Malik om honom? La tunakihu. Låt han aldrig gifta sig. Yani, ingen kvinna passar den här mannen. Han är bid'a, khalas. Rekommendera aldrig honom i äktenskap. Khalas. Bort med honom. Pass på honom. Imam Malik sa också bi'sal qawm ahlul ahwa. La tusallim alayhim. Vilket ont folk de är, folket av bidda, hälsa inte på dem. De förtjänar inte din salam. Yani, gå bara förbi dem. Idag om vi gör det här, de säger att ni är hårda, ni är extrema. Mashallah, Imam Malik, var han hård extrem? Nej. Det här är från sunna. Profeten Muhammad al-Islam bojkottade vissa som hade fallit in i fel för att de skulle komma tillbaka. Och det här är också något som sahaba gjorde och salaf har gjort i alla generationer. Och det är från islam. Om det finns en maslaha, om det finns en nytta. Imam Malik sa också al-ibadiyya wal-haruriyya wa ahluha wa ahwa kulluhum ara an yastatabu fa-intabu wa illa qutilu. Vad sa han? Om al-ibadiyya som är en sekt från khawarij och al-haruriyya khawarij. Och folket av bid'a ska kallas till att gå tillbaka till sanningen. Istitaba, när man tar dem till en domstol, man hämtar en sheikh som säger gör toba från den här bid'an. Om de inte gör toba så anser jag att de ska avrättas. Inte fängslas, de ska få en böter, de ska avrättas. Bort med dem. Det här sa han om khawarij, som han Allah. Och han sa också om att kriga mot khawarij och folket som förnekar ödet. Han sa att man ska kriga mot dem för de gör fasad i religionen. De förstör vår religion. Fasad. Och Allah har tillåtit, säger han i Koranen, att vi krigar mot dem som rånar folk. De står på vägen, vet du, highway robbers. De står och rånar folk på vägen. De får man också strida mot och avrätta. För de gör fasad på jorden. Och de här gör fasad i religionen, så det är mer berättigat att kriga mot dem. Det är också en viktig punkt. Idag vi har khawarij som Daesh, ISIS, Al-Qaida. Ska vi vara passiva och säga nej, de är bra, låt dem vara, de är muslimer. Lär profeten Alisam sa att vi ska kriga mot dem, vart vi än finner dem. Och det här självklart, man har ett land bakom sig och så vidare. Men man ska ta bort de här människorna. Även fast de är muslimer ska man kriga mot dem. Subhanallah. Och sahaba krigade mot khawarij. Så det är inget fel med det. Det är någonting bra. Och här finner man kampen mot Ahlul Bidda. Med tal, med kunskap, med vapen. Bort med dem. Fallas. Rena vår religion från det här smutset. Men självklart, det är inte någonting vi ska ta vapen och döda folk. Utan det här sker om man har ett land av sunna bakom sig. Och personer kallas i domstol och så vidare. Det finns i regler. Men vad jag menar här är att Imam Malik är väldigt rak på det här. Att folket av Bidda, fallas. Vi kompromissar inte. Utan religionen ska renas från deras smutsiga åsikter. Jag ska avsluta med ett fint uttalande som har just att göra med bidda. Vissa säger så här, men aha, du säger att bidda är dåligt. Men det finns något som heter bra bidda. Det finns dålig bidda och bra bidda. Har ni hört det? Bidda hasana. Helfi bidda hasana. Finns det bra bidda i islam? Dålig bidda, bra bidda. Precis som det inte finns alkohol hasana och alkohol sayya. Bra alkohol, dålig alkohol. Finns det islam? Halal alkohol, haram alkohol. Det finns inte. Haram, haram, eller hur? Samma sak med bidda. Profeten al-Islam har sagt kullu bidda'atin dalala. Kull. Yani, خلاص, ما في استثناء. Det finns inget undantag. Imam Malik sa man ibtada'a fil islam bidda'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan khana risalatahu. Den som hittar på en bidda'a islam och tror sig att den här bidda'an är bra anklagar Muhammad al-Islam för att ha svikit sin uppgift som profet. För Allah säger al-yawma akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion för er. Så det som inte var religionen på den dagen kommer aldrig att vara religionen. Allahu akbar. Vad säger Imam Malik här? Den som påstår att det finns en bra bidda i islam. Ja, nej, det finns inte. Men den som kommer med sådana dumt påstående. Det är som att han indirekt säger Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde inte sin uppgift som profet. Han fullbordade inte islam. Utan jag kommer med min bidda och fullbordar islam. Allah säger religionen är fullbordad. Så då är det som att han säger jag fullbordar det som Muhammad al-Islam inte fullbordade. A'udhu billah. Det här är så starkt. Ja, ikhwa. Och så säger han det som inte var religionen när Allah uppenbarade al-yawm akmaltu lakum dinakum kommer aldrig att vara religionen. Så låt oss fråga. Att fira maulid. Var det en del av islam när Allah uppenbarade al-yawm akmaltu lakum dinakum? Var det det? Nej, det var det inte. Khalas, då kommer det aldrig vara en del av islam. Ha? Och alla andra bidda, samma sak. När någon gör en bidda, aha, gjorde sahaba där, gjorde profeten där. Nej, det gjorde de inte. Khalas, då är det inte från islam. Bort, vi kastar den. Så att, låt oss vara som Imam Malik. Fasta på sunna, älska sunna, högakta sunna och hata bidda och ta avstånd från bidda och inte vara från folket av bidda, för bidda leder till vart? Jahannam. Må Allah skydda oss. Wassalamu alaikum.
Vi tackar vår broder Abdul Wadud för detta klara och starka tydliggörandet kring nyinförda saker i religionen. Och egentligen finns det ingenting att säga och tillägga. Det är ganska tillräckligt, eller hur? Även om det finns böcker med uttalanden liknande dessa uttalanden som vi har hört. Det enda man kanske skulle behöva kommentera eller påminna om är att vi som är nya i religionen, att vi tar det lugnt. Inte att vi läser ett uttalande eller läser en artikel eller får ett sms med en faida som ni älskar och sedan tolka det lite med vår egen förståelse och börja agera. Imam Malik var hård mot Ahl al-Bid'ah. Jag såg min pappa be fel. Jag ska aldrig hälsa på honom igen. Ja, det händer ibland att ungdomar är heta och ivriga och kanske misstolkar vissa av de här sakerna. Så vi råder oss själva och vi råder er alla att man tar det lugnt. Med att implementera vissa av de sakerna som man läser eller hör, eller hur? Och ni känner igen det här kanske. Att man kanske blir ivrig och förhastar sig.
Rådfrågan, de äldre.
Man håller sig till ulama, de lärda. Som förklarar för oss hur vi ska förstå verserna i Koran och hur vi ska förstå texterna från profeten sallallahu alaihi wasallam och sunna. Och också hur vi ska förstå de lärdas uttalanden. Och ni har äldre bröder med er som ni kan fråga om det skulle vara någonting som ni undrar över. Men ge er själv tid att lära er religionen och studera religionen. Barakallahu fikum. Vi ska inshallah ta'ala avsluta med vår broder Abdallah kring ett stort ämne. Kanske blir det 6 timmar ändå. Vi avslutar inshallah ta'ala och vi ber vår broder hålla sig kortfattat om det går kring ett stort ämne. Så många faktiskt frågar om det här med taqlid, att hålla sig eller följa någonting blind. Om man nu följer Imam Maliks madhab som nybörjare, man lär sig fiqh enligt en madhab, man studerar en imams madhab eller rättsskola, innebär det då att man måste följa någon blind? Och vad säger vi lite grann kring denna fråga om taqlid och andra saker? Så vi avslutar på topp inshallah med koncentration. Ha? Även om man känner sig lite dåsk. Det är sista inshallah talet. Så vi avslutar inshallah på bästa sätt. För lite fadda mashkura.
Bismillah. Wa salatu wa salam wa rasulullah wa alihi wa sahbihi wa ma wala. Amma ba'd. Jag tänkte tala om två ämnen. Dels om taqlid och dels om sufism. Men eftersom vår broder Imran pratar om taqlid så kör jag 50%. Så att folk, jag ser att vissa har ont i ryggen. Vissa har lite jobbigt. Så jag pratar bara om det andra ämnet. För att vår broder Imran, han pratade om det här med taqlid och blindföljande och medhab och sånt. Så jag tänker hålla mig bara till den andra grejen. Och det är just det här med sufism. Och det är att vissa personer, som jag tidigare sa, de säger att de följer Imam Malik i förgreningsfrågor, men de följer inte honom i troslära. Utan då säger de att vi är ash'ariyya. Och när det kommer till hur man ska mjuka upp sitt hjärta och hur man ska rena sin själ, så säger vi sufister. Tijaniyya eller någon annan grupp till exempel. Och det här är någonting som går emot vad Imam Malik rahimahullah sa och gjorde. Han följde inte det här överhuvudtaget. Det fanns i princip inte sufism på hans tid. Det fanns i vissa områden det började dyka upp i Basra, i Irak och så vidare. Men i Medina, så som jag nämnde, så hade inte de här innovationerna börjat dyka upp. Att rena sin själ och rena sitt hjärta och rena sin akhlaq. Det här är från islam, det står i Koranen och Sunna. Men att kalla det för det här ordet sufism. Eller tillskriva de innovationer som senare har kommit i sufismens namn. Det här var ingenting som Imam Malik följde. Det var ingenting som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde. Inte någonting som sahabas gjorde. Och ingenting som de fyra imamerna överhuvudtaget gjorde. Så det här är innoverade saker. Och det är därför de säger att vi följer inte dem i de här frågorna. Utan vi följer någon annan som kom långt därefter. Vi hörde många uttalanden om vad Imam Malik rahimahullah sa om innovationer. Och många av de här sakerna som sufister brukar göra är just innovationer, lik Maulid till exempel. Men jag tänkte bara ta upp en historia. Och historier, folk gillar en historia. Man kan slappna av lite. Du vet, folk som har en penna, man kan slappna av. Man kan tänka det. Luta sig tillbaka, lyssna på historien. Det är skönt, eller hur? En historia från Imam Malik. Den är ganska rolig också, spännande. Imam Malik, det slutade med att Imam Malik började skratta när han hörde den här. Vad är det en historia? En person, och det här är Qadi Iyad som berättar det. Han var en av de lärda från Madhab Imam Malik. Han berättar i sin bok Tertib al-Madarik att en person som heter Abdullah ibn Yusuf sa. Han sa att vi satt tillsammans med Imam Malik. De var ett gäng, de sitter tillsammans med Imam Malik. Så kommer en person från ett område som heter Nasibin. Det är ett ställe som ligger i Sham, nära Aleppo. Han kommer till Imam Malik och ska fråga en fråga. Så säger han, ja Abu Abdillah. Det var hans kungen, på ett fint sätt. Jag har en fråga till dig. Så sa han, okej, vad är det? Han sa, vi har ett folk bland oss som heter Sofia. Imam Malik hade inte hört talat, de fanns inte där i Medina. Utan han fick komma hela vägen från Syrien för att berätta om någonting som hade dykt upp där. De kallas för Sofia. Imam Malik sa, okej, vad händer? Han sa, de här, de äter mycket mat. Sen börjar de läsa dikter. Och så ställer de sig upp och börjar dansa. Okej? Okay? Och det är det sofister gör inte idag. Många sofister, man kan se dem. Man kan se där på YouTube, klicka sofister dansar, sitter och dunkar. Och jag vet inte, ibland de dunkar så länge med huvudet. Jag fattar inte att de inte får ont i huvudet, subhanallah. Så de verkligen studsar runt. Så i alla fall. De berättade för Imam Malik. Och de började dansa. Så Imam Malik tittade på honom och sa, ja, det är galningar. Och han var, nej, inte galningar. Det är barn. Han var, nej, inte barn heller. Det är äldre människor. De är mycket akal som gör det här. Så Imam Malik säger, jag har aldrig hört att någon muslim gör på det här sättet. Det här är något som är utspritt idag i de här moskéerna. Folk som kanske tillskriver sig Imam Maliks medhem. Så säger han, visst lite till och berätta. Det är inte bara att de äter, sjunger och dansar. De börjar slå sig själva i ansiktet och slå sig själva på huvudet också. Imam Malik ställer sig upp och garvar. Han garvar bara. Det får räcka som svar. Han skrattar, skrattar och går in hem. Folk som sitter där, de bara, du, var det du? Vi har suttit med den här mannen i 30 år. Vi har aldrig sett honom garva på det här sättet. Han garvade och gick bara därifrån. Det var typ svaret. Eller vad är det här för någonting? Är det barn? Är det galningar? Och sen en person idag kommer och säger, Imam Malik. Jag är född i Imam Maliks medhem. Och sen gör han den här grejen. Och Imam Malik skulle gjort vad? Han skulle garva åt honom. Han skulle garva åt honom. Så det här tyder på hur fel det kan bli ibland när man säger att man ska följa någon i det ena men inte följa någonting i det andra. Det här var avslutningen av det här. Och som jag sa så var det 50% som jag tog med. Och också den här maten som vi pratade om, vi kommer få 50% rabatt ungefär på maten. Så det passar bra. Alhamdulillah. Och det är mat, det är en restaurang precis nedanför här. Jazamullah khair. Den här restaurangen, de har startat en restaurang för att betala hyra till restaurangen. Som alla berörna. Till moskén, vad säger jag, Staffan? Restaurangen för att betala hyra till moskén. Så, och det är utöver det är marokkansk mat. Och det är mashallah, det är bland de godaste maten man känner till. Buffé. Ta med kupong här som en broder har, delar ut. Så kostar det 65 kronor istället för 95 kronor. Så den som vill äta god mat, jag åt här igår. Jag kan ge ett hälskighet till maten, det var väldigt gott, mashallah. Så kan man äta där. Men gällande konferensen så avslutar vi här, inshallah. Alla kanske Josef vill säga ett avslutande ord.
Såklart.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam.
Sitt kvar en minut,
inshallah,
så avslutar vi tillsammans. Vi vill tacka moskén som har anordnat det här och alla som har varit inblandade, såklart. Och vi vill även tacka er som har tagit av er tid och kommit hit. Och vi vill tacka våra föreläsare som har gett oss av, även som vi sa, att det är ett mycket stort ämne, åtminstone att vi har kunnat få nudda vid det och smaka vid det. Och vi vill tacka våra gäster speciellt som har kommit från andra städer och rest hit. Ahlan wa sahlan. Det är mycket glädjande att ni har tagit er hit. Det stärker oss och vi hoppas att det stärker er också. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att acceptera från oss alla.
Amen.
Och vi hoppas att det här ska vara en början och inte ett slut. Att det är en början till studier om de stora imamerna. Att det är en början till studier om att följa profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah. Hålla sig borta ifrån det som viker av ifrån profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah. Och att vi ska bli inspirerade av det vi har hört ifrån denna väldiga imam. Och att vi kan ta med oss saker och implementera i våra liv. Exempelvis om studier. Att vi måste bli lite mer seriösa i våra islamiska studier. Att komma på en konferens och sen på ett halvår inte gå på några lektioner. Det är inte seriöst. Det stärker inte ens kunskap och iman. Lektionerna fortsätter varje vecka, veckovis. För de som inte kan närvara på plats så kan man närvara via sociala medier som Mixler exempelvis. Vi måste bli mer seriösa vad gäller att studera profeten sallallahu alaihi wasallam sunna och hålla fast vid profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Vi måste implementera de här uttalanden som vi hör. När vi hörde att kunskap är inte att sprida vidare mycket. Har du inte det idag?
Var det du hade det?
Det är inte bara memorera och kefrat och riwaya, att bara rapportera mycket, att sprida vidare mycket, vilket det har blivit idag. Att skicka och ta emot 50 stycken fawaid per dag, mashallah, stark muslim. Men vad har han lärt sig av de här 50 fawaid? Ingenting. Och vad kommer han ihåg av de tusentals fawaid han har läst via sin mobil det senaste året? Om jag ber någon av er nu, berätta för mig era topp 50 fawaid ni har läst av de 1000 ni tar emot på era mobiler. Hur många klarar av? Jag vill bara ha 50 fawaid från dig, Serkan. 5. Den du fick i morse. Och våra religion är, vi skrattar för det är ganska roligt, men wallahi, våra religion är inte så här.
När vi läser om imamerna från förr, så läser vi att det som inte var religion då kan aldrig bli religion. Så vi måste blicka bakåt och titta, hur var deras religion? Inte bara i deras förståelse, deras akida. Inte bara i hur de följde profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, utan också i deras dyrkan. Hur dyrkade de Allah azza wa jall? Inte bara i Ramadan, utan även efter Ramadan. Hur var de vad gäller att vara sist i att vilja synas och framhäva sig själva, som vi läste om idag? Att vilja vara sist bland de som framhäver sig och syns. Medan idag är sjukdomen att man vill vara först. Sist i att svara på frågor. Men idag vill folk öppna Facebookgrupper och SMS-grupper och Fawaid-grupper och frågegrupper och svargrupper. Så vi uppmanar oss själva och även er, våra bröder och systrar, att vi implementerar det som vi läser. Och jazakum Allah khairan. Och jag hoppas att vi får se er alla efteråt också, att vi kan umgås lite grann. Och jazakum Allah khairan. Wassalamu alaikum. Thank you.